Hallå där, mycket välkomna ska ni vara till Viaplay F1 Podcast. Janne Blomqvist, Erik Stenborg, en intensiv trippelheader. Har vi passerat två race igenom, vi har ett kvar. Det innebär att vi den här podden ska avhandla det senaste, som alltså var Nederländernas Grand Prix på Zandvoort. Och där finns det ju en del att prata om faktiskt. Vad var det som hände egentligen och varför blev det som det blev? Vi ska prata lite grann fenomenet Max Verstappen också. Det här att han drar nästan 90% tittarandel. Det här har jag aldrig hört talas om egentligen överlag. Oavsett vad man tittar på, att man kan få nästan alla som sätter på tvn vid ett klockslag att titta på en och samma sak. Fantastiskt. Valtteri Bottas är klar för Alfa Romeo. Det ska vi naturligtvis titta lite närmare på. Och Alfa Romeo, har de bytt upp sig eller hur ser vi på det? Italiens Grand Prix är ju sjukt intressant också då, eftersom det är nästa race. Där tittar vi på lite statistik och lite förväntningar som vi har. Givetvis blir det lite om själva förarkarusellen rent allmänt nu då. Det som återstår av den, för det kommer ju inte bara bekräftas om Bottas här utan lite annat också som vi ska beröra i dagens podd. Eller vad säger du, Erik Stenborg?
Jag säger bara god dag, god dag. Jag tycker man börjar bli lite sliten med alla de här, när det kommer så thick and fast på något sätt. Det är ganska mycket, vi brukar ju dela upp liksom vem som sänder ut sändningarna, och i helgen var det jag, och jag kände igår måndag att det var lite, man var lite mosig faktiskt.
Så är det ju, men det tar ju, det är lite anspänning och hela den grejen, så att det är väl klart att det är så. Och triple headers ska vi egentligen inte ha, tycker jag. Jag tror inte det är bra för sporten att ha tre race efter varandra i rad. Jag får en känsla av att det kan ta mer än det ger ibland, va? Men nu är det ju som det är då i coronatider, och de har gjort en kalender som de bedömer att de måste ha den för att det ska funka, och då får man ju ta det. Hur känner du några dagar efter Nederländernas Grand Prix?
Jo, men verkligen, alltså, man ser ju ofta fram emot en ny bana, tycker jag, när den kommer in. Liksom, för man vet att det är någonting oväntat kommer hända, för det har inga referenser helt enkelt. Och förhoppningsvis så kommer vi få flera sådana här nytillskott på banfronten, i alla fall senare under det här året. Vi får se vilken bana som hoppar in där. Men sen var ju banan riktigt, riktigt cool. Men baksidan var ju att den såg ju helt katastrofal ut sett till racing. Inte att köra racerbilar eller Formel 1-bilar, men att tävla på den såg ju inte så speciellt bra ut. Nej. Men det blev ju bättre än vad man trodde.
Det sätter ju det här med bandesign lite grann i perspektiv faktiskt, när man ser Zandvoort, som är en cool bana. En lite miniatyrvariant av Suzuka uppfattar jag det som. Och vi lärde oss ju då också att det var samma som hade byggt båda de här banorna, och det var väldigt många saker som påminner om varandra, kände jag i alla fall när man såg bilder och så från banan. Men det ställer saken i ett perspektiv att man kan inte bygga vilken typ av bana heller när man designar en ny racerbana. Den här är ju väldigt gammal och har ju visserligen uppdaterats då för att anpassas för Grade 1-licens då, så att Formel 1 kan köra där. Men jag var precis som du, jag var oerhört orolig över att det här kanske skulle bli ett svårt race att göra spännande. Nu tyckte jag de lyckades väldigt bra, och jag omedelbart efter racet så satte jag betyget 3,5 av 5 på det när jag pratade med någon. Och tyckte att liksom, ja, men det var i alla fall känslan initialt när vi hade gått ur sändning, och det berodde nog på att mitt ingångsvärde i det var lågt ställt, och i och med att den överträffade de förväntningarna, racet som sådant, så tycker jag att 3,5 av 5 i betyg är ett godkänt betyg och ett rättvist betyg till racet och till banan som Formel 1 venue.
Ja, men jag skulle nästan kunna kosta på mig en 4 där faktiskt. Just för att det blev inte den här omkörningsfesten. Det blev ju omkörningar. Jag trodde faktiskt inte att den första omkörningen som skedde, jag kommer inte ihåg vem det var som gjorde det, men apropå när jag satt i kontrollrummet, så blev det en omkörning, och då bara spara den här, sa jag till vår EVS-förare, för att det här kanske kommer bli den enda. Och då tänkte jag att det skulle vara en kul grej till efterstudion att visa så här är omkörningen som hände. Men det blev ju mycket mer. Det var ju mycket tack vare Sergio Perez i och för sig, men det gick att köra om man hade lite olika strategier och olika däck kanske. Men just det taktiska elementet som kom in på det här racet var ju en höjdare. Och det skulle jag kunna ändå ge en fyra för.
Mm, verkligen. Vi brukar ju dela ut tummar upp och ner. Vi hoppar över det idag. Vi kommer att komma in på saker som har varit bra ändå. Ida, det är en sak som jag minns väldigt starkt ifrån det här racet. Det är Fernando Alonsos första varv. De första 3-4 kurvorna är typiskt Alonso. Han är så cool. Alltså. Han har sånt läshuvud för vad han ska befinna sig vid olika tillfällen. Va? Plus det som han gjorde på slutet då, som vi tyvärr i tv-sändningen aldrig fick se. Men där han först var nära att sätta den upp i muren eller i räcket eller barriären då genom kurva 3, rädde ut det med några centimeters marginal och sen kör om då Carlos Sainz på sista varvet och blir sexa i mål. Det är kvalitet på honom just nu och han verkar trivas något så vansinnigt bra med det han håller på med. Det är bara så synd att han inte har lite bättre grejer så att han kan vara med alla längst fram. Tänk att haft honom med där uppe med Lewis och Max Verstappen. Alltså, det hade ju varit magiskt att se. Och en bra Ferrari ovanpå det, Leclerc och Sainz. Jag menar, potentialen, jag menar, det kunde ju bli hur bra som helst.
Men vi får se nästa år. Jag menar, det är ju det där, vi har sagt det 10 000 gånger kanske, att vi vet inte vad som kommer ske, men förhoppningsvis är det jämnt från början. Och då helt plötsligt kanske Alpine är verkligen med. Det kanske är inte ens möjligt att sticka iväg.
Nej.
Vi pratar så mycket om de här Silver Bullets och sånt där, men det kanske, tänk om FIA har gjort ett så bra reglement så att det inte går att hitta den där Silver Bulleten.
Verkligen. Ja, vi ska inte glömma McLaren heller som har potential att vara med där framme. Hur som helst. Nederländerna ska bli bra. Det blev en fight mellan Max Verstappen och de båda Mercedes-förarna. Max for iväg som en raket i starten och hade ju efter det då läget under kontroll kan man ju säga då. Hela tiden på väg fram till respektive depåstopp. De hade en lite långsammare bil rakt fram den här helgen. De var snabbare vid ett varv. De hade framförallt övertaget i kurva 3. Där de sades dra ifrån nästan 2/10 på Mercan hela tiden. Mercedes som kunde ta tillbaka en del av det i sista sektorn. Va? Men de var för bra helt enkelt. Va? Du har ju lite underlag för... Vi stressade ju lite i sändningen över de olika taktikerna som Mercedes valde då. Trodde kanske att de var närmare att utmana Red Bull än vad de i själva verket var.
Ja, men det är ju lite den här grejen att... När vi pratar om taktiker överlag, att... Jag kände ändå att Mercedes var väldigt på det. De förstod vad de behövde göra för att kunna slå Verstappen den här helgen. Eller i söndags. Och de var verkligen på det. De var inte alls så här... Ibland kan ju ett team kännas lite lojt och liksom så här, men vi avvaktar, vi ser vad som händer, bla bla bla. Men nu var de verkligen så här... De förstod att de behövde ta taktpinnen. Sen så försökte de två gånger med olika undercuts och de stannade... hade kvar Bottas ute på banan för att eventuellt då blockera Verstappen upp i honom helt enkelt så att Hamilton skulle komma i fatt och kanske om.
Ja, och hade däcken hållit upp lite bättre så hade ju Bottas faktiskt kunnat köra om segern med en enstoppare. Nu blev den för långsam just för att sista 5% av varje stint då blev det däckvibrationer, hade svårt att hålla farten uppe och det räckte liksom inte hela vägen. Va? Men på pappret såg det ut som att han hade chans att vara med och slåss om det.
Men poängen är i den här analysen då som vi får från direkt från Formel 1, vi ska poängtera då att all telemetri och all data från bilarna går ju via Formel 1 nu så att de får ju allt. Och det är bland annat det som ni ser i sändning när vi har gjort och tittat på telemetri från olika bilar och jämförelser och allting sånt där. Nu har de tagit 3 hypotetiska scenarier för att se om i första stoppet hade Mercedes kunnat göra någonting annorlunda. Hade de kunnat göra någonting annorlunda med Bottas? Hade de kunnat göra någonting annorlunda i andra stoppet då? Och utan att gå in på allt för mycket detaljer, för det blir ganska mycket så här... Man behöver nästan se det framför sig, de här bilderna. Och vi får tyvärr inte dela dem. Men summa summarum så var det så att Red Bull var för snabba i söndags för Mercedes. Så att det Mercedes gjorde var allt de kunde. Men det hade inte gjort någon skillnad om de hade gått in ett varv tidigare eller ett varv senare. Eller justerat de där strategierna. Kontentan är att strategin var bra men de var inte tillräckligt snabba.
Nej. Vi kan väl lyssna till vad Lewis Hamilton har att säga om den här helgen. Till att börja med så får vi se vad vi tycker om det.
I mean, I gave it everything. I think today really, being that we weren't quick enough,
we needed everything to really work out for us, like traffic, which it didn't. We needed pit stop to be perfect, which it wasn't. We needed strategy to be on point, and it wasn't quite perfect. And then we just came out in traffic. So even then, if all that was perfect, it would have been still been hard to have got by them. So, but we gave it everything.
You lost the championship lead, but still so close, and then a long way to go.
Yeah, a long way to go. They put an upgrade on their car in the last race, and today you've seen the speed of the improvement that they've made. So we've got to do some work. We've got to bring something to be able to compete with them.
Ja, Lewis Hamilton säger ju helt enkelt att Red Bull var för snabbare den helgen, vilket är samma slutsats. Han säger också att de kanske inte var riktigt on point med sin taktik. Men frågan är om det hade gjort någon större skillnad då, sett till den data som vi nu har sett, både du och jag. Det hade förmodligen inte gjort det. De gjorde vad de kunde helt enkelt. Och jag tror att han är lite orättvist mot teamet när han då säger att de inte hade allting till 100% rätt när det gäller de taktiska dispositionerna.
Det som dock skedde var ju att han hade ett långsamt depåstopp. Han tappade nästan en sekund till Verstappen där, och ändå så kom han ut väldigt mycket närmare Verstappen efter det depåstoppet. Men till och med det har de tittat på då i de här, jag menar, sen så när det där väl hände på banan, hade det där depåstoppet varit perfekt, då hade kanske, vad vet vi, då kanske hade Verstappen blivit jättestressad och kört rakt in i väggen. Men sannolikt inte. Så att då, han hade kommit närmare men inte förbi i stoppen. Och det kan vi konstatera runt Zandvoort som bana, att visst, det gick att köra om, men Hamilton och Verstappen kör inte om varandra på den banan med likvärdiga däck. Så det behöver vara mycket, mycket större skillnad. Så att det hade varit osannolikt. Det hade byggt på i så fall att Verstappen hade gjort ett misstag som gjorde att Hamilton hade kommit förbi. Mm. Men, och det är mycket, visst, det hade kunnat ske, men rent datamässigt så kan man ju inte ta in det.
Nej, vi kan väl, vi njuter av vad Max Verstappen har att säga också då, efter det här racet då, för han uppfattar jag i alla fall var relativt lugn under resans gång.
Yeah, incredible feeling of course. Of course I know that the fans expect a lot going into the weekend, but it's never easy to fulfill that, but this weekend has been great. Also the race, I mean Lewis is putting the pressure on a lot, so it was basically 72 laps of pushing. Try and, you know, stay ahead also, you know, when the pit stops were approaching, and it wasn't easy with the traffic all the time. We got close to cars, we lost quite a lot of time, and it's quite crucial to still manage to have that 3-second gap which we had most of the time. But yeah, it was a good one. I mean, you know, with all the people, all the fans here supporting you, it was just an incredible sight.
Max Verstappen som kände att de hade alla baser täckta så att säga under racet då. Han skaffade sig de där 3 sekunderna, vilket han behövde då just för att Mercedes var så snabba rakt fram. Hade han inte orkat att öppna upp den där luckan så snabbt som han gjorde i början där, då hade det kanske blivit jobbigare, va? Men så fort att han fick de där 3 sekunderna, för 3 sekunder, det verkar vara nyckelavståndet som de pratade om hela tiden. Det var undercut differensen. Mer än 3 sekunder, då går det inte att göra en undercut. Under 3 sekunder, ja, då finns möjligheten, men det krävs väldigt, väldigt mycket fart under utvarvet och att det kanske den andra får lite trafik. Men är man nere under 2 sekunder, då har man verkligen slagläge, och det var ju det som var Mercedes ambition hela tiden, framförallt inför andra stoppet.
Absolut. Sen så är ju en till grej då, är att man hade Bottas till och med kunnat hålla Verstappen bakom sig 5 varv. Det är hypotesen i en av de här analyserna som vi har tittat på. Då har de dragit upp det så att han hade verkligen blockerat Hamilton i Verstappen i 5 varv. Men inte ens det hade då datamässigt kunnat lyckas då. Så det är väl igen då att Bottas var inte tillräckligt snabb. Det är inte nödvändigtvis hans fel, utan det kanske var strategins fel. Men han var inte tillräckligt snabb helt enkelt för att kunna hjälpa Hamilton på det viset som han behövde.
Och då tar vi och lyssnar på Bottas också då. Hans så att säga känslor efter loppet då med den valda taktik de hade för hans del.
Yeah, I committed to one stop quite early on in the race, so it meant I definitely had to do more management than Lewis and Max were doing. But I think one stop was quite a way off 2 stop today, and the tire wear and the vibrations towards the end of the stints were quite tricky. So In the end, I still stopped for just for safety. So it was like a mix of one or two stops for me and not ideal.
And you had a go at the fastest lap right at the end of the race, probably gave your teammate a scare.
Sector one, sector two, yes, I was pushing, but sector three, I was lifting off quite a bit. So because, you know, Lewis needs that one extra point more than I do in the championship.
Bottas där alltså som såklart ganska tidigt då, i och med att han fick den mindre föredragna taktiken och en enstoppare, förstod att det skulle bli en tuffare resa, och det var ju därför han släppte iväg de två längst fram då så många sekunder. Det var ju för att försöka hålla liv i däcken då tillräckligt länge för att kunna bli en spelare mot Red Bull också då, genom en enstoppare istället då, som på pappret hade kunnat funka då. Men man visste ju som sagt lite om vad som skulle hända med däcken då långt in i stintarna. Man körde ju kanske bara 5-6 varv med full tank på fredagen, och så är ju verkligheten numera, och då får man ju lita till sina simuleringar. Och i och med att man inte har kört på den här banan tidigare då, så var det ju väldigt mycket unknowns. Det var, man visste helt enkelt inte vad som gällde i det avseendet.
Nej. Ska vi ändå titta lite på övre resultatlistan, även om vi inte ger några konkreta tummar upp och ner och motiverar och håller på, så måste man ändå framhålla Pierre Gasly.
Det måste man.
Fjärde plats.
Ja, best of the rest. Och han gjorde det här racet mot de som han fightades på ungefär samma sätt som Max Verstappen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi gjorde mot Lewis Hamilton faktiskt. Han krigade ju mot Ferrari i huvudsak, Charles Leclerc, som jag tror försökte komma förbi Pierre Gasly genom att tvinga honom då till ett extra depåstopp. Nu lyckades Pierre Gasly klara sig. Jag tror han gjorde 42 varv eller någonting sånt där på mediumblandningen då, sitt andra. Så han körde soft medium och redde ut det som Pirelli inte trodde var möjligt i stort sett, och det verkade ju ha funnits marginaler till det, och hade ju ganska god marginal också ner till de båda Ferrari-bilarna då, eller den ena Ferrari-bilen, för Carlos Sainz fick ju faktiskt se sig slagen där på slutet av Fernando Alonso.
Gasly gick in på varv 24.
24 och 72, vad blir det då?
Det blev ju... Oj,
48
var det. 48 varv. Det är ganska att, det är imponerande. Bra tryck.
Mycket imponerande. Och sen vi lyfter från Gasly, lyfter från Leclerc också. Jag tycker han gör vad som går med den där Ferrarin just nu. Jag tycker även Fernando Alonso, som jag nämnde då i början här, hans första varv tycker jag var coolt, och just det här på slutet, han lägger och harva. Vi tyckte ju att han, eller vi hörde ju Ocon gnälla om att Alonso körde för långsamt vid något tillfälle och hela den biten. Men Alonso vet vad han pysslar med, och han fixade till det där till ett riktigt, riktigt bra resultat med att bli sexa, samtidigt som Ocon då i den andra bilen blev nio. Så att nej, han är, det är hög klass på Fernando Alonso just nu. Det måste sägas, tycker jag.
Och Sergio Perez vill man väl också nämna i det här läget, när han ändå startade från depån och på den här omöjliga banan att köra om, så klättrade han ändå upp till åttonde plats. Det var väl en, vad kan man kalla det, skademinimering?
Typ det, och lägg till att han faktiskt flatspottade ett sätt hårda däck i början där som tvingade in honom i depån alldeles för tidigt, så att baserat på det så tycker jag han gjorde så gott som det gick, ärligt talat. Han har ju klart en snabbare bil än resten av mittfältet där, men jag tycker han gjorde jobbet ändå, och teamet måste skärpa till sig när det gäller sånt. De får inte göra såna tabbar runt kvalet som de gjorde. Det tycker jag är under all kritik faktiskt från Rebels sida.
Sen till sist då, McLaren, Lando Norris 10, Ricardo 11, trots omvänd startordning så att säga på de där två. Och det är lustigt ändå, tycker jag, att F1 anno 2021 kan svänga så mycket. För att jag menar, vad är det på förhand som talade för att McLaren inte skulle hänga med här?
Nej, det vet inte jag riktigt. Jag bara fick den känslan tidigt under helgen att McLaren var inte på bollen den här helgen. Det var precis som att Sandfort inte lirade riktigt med deras koncept på något sätt. Jag har inget underlag för varför. Jag bara uppfattade det på en gång att de var inte snabba tillräckligt. Och det hängde ju i egentligen hela tiden. Säkerligen hade norskarna gjort ett bättre jobb än att bli 13:e. Nu blev vi fast då i Q2 efter den där sista rödflaggen. Latifi körde av. Men fram tills dess hade han ändå inte gjort de där riktigt, riktigt bra varvtiderna. Så att någonstans så får McLaren dra sig tillbaka nu och analysera vad det var som gjorde att just Sandfort inte passade deras koncept. De kommer att vara mycket, mycket bättre nu när vi kommer till Monza. Den här helgen som vi kommer till.
Men något annat som vi bör ta upp är ju allt det här runt fenomenet Max Verstappen. Han är ett fenomen i Holland och jag tycker ändå att det jag såg på tv-bilderna den här helgen, vi har pratat om det tidigare, att det är kul att se folk på plats, men det gör ingen skillnad för liksom, kanske tv-upplevelsen, att vi har klarat oss ganska bra, motorsporten har klarat sig ganska bra under corona när vi inte haft kunnat ha publik på plats. Men för mig var det en stor skillnad att se Nederländernas Grand Prix med den här folkfesten som det ändå var på läktarna. Med visst, ett hav av orangeklädda fans och liksom sådana här, vad heter det? Rökbomber.
Ja, smoke flares heter de på engelska, men det blir väl rökbomber då som de spred. Och dimman låg ju tät där i början. Framförallt under varven ut till gridden, då brände de ju av allt de hade. Kanske inte upplevde att det gick genom rutan precis så som jag hade hoppats, för att jag förstår ju att det var en helt magisk stämning på plats. Och jag pratade med fotomang igår och han sa samma sak, att stå där nere var ju så himla coolt med trycket som var. De sjöng mellan läktarna, vi tycker att det är tyst på andra sidan, och så svarar de och det var ett himla liv fram och tillbaka. Så fotbollsstämning helt och hållet, och det där tycker jag var, det är coolt.
Och 1 miljon personer, holländare, sökte biljetter till Sandfort. 70 000 fick de. Och resten, och det var ju liksom, alltså de tittarsiffrorna som de har presenterat nu efter Nederländernas Grand Prix, det är liksom unheard of för min del.
Ja, verkligen. Det var alltså ett snitt på nästan 3 miljoner, 2,8. Och de hade i piken 3,7 miljoner tror jag det var, som allra mest. Tittarandelen, alltså share som man kallar det, det är ju av alla de som har tvn på vid ett tillfälle då, så hade de nästan 90%. 9 av 10 nederländare hade alltså Formel 1 på tvn av de som hade tvn på i hela landet. Och det är ju, det är liksom, jag vet inte, jag har aldrig hört talas om att någonting har dragit så mycket i dessa tidevarv. Jag menar, förr i tiden när det fanns 2 kanaler, fine. Men nu när det finns en sån uppsjö av allt möjligt att kolla på, att, det kan ha, att du kan ha en sån andel, det är helt galet.
Alltså det är drygt 17 miljoner som bor i Nederländerna, och att då vid vissa tillfällen i alla fall en fjärdedel av landet i praktiken tittade på Formel 1 i deras hemland då. Och jag menar, det är, vi försökte förklara det här i sändning och jag känner fortfarande inte att jag kan liksom get my head around it riktigt runt, för att Max Verstappen, han är en gudabenådad talang, det är, men vi har sagt det tidigare tror jag, att han är ingen karismatisk människa. Han är ingen liksom charmig typ liksom. Och det kanske är det som the Duchess gillar med honom på något vis.
Ja, jag har ingen aning vad det är. Någonting är det i alla fall som drar. Och svårt att peka på det. Jag håller väl med dig att han är ju inte någon sån här, han är ingen glad lax på det viset. Jag vet inte hur de har lyckats med det här, va? Men någonstans så har de ju fått det här till att bli verkligen ett fenomen, och jag är imponerad av det. Jag kan inte minnas någon annan före historien som har samma motsvarighet när det gäller att dra ett helt lands befolkning runt kring en och samma sport. Inte kring en och samma sport ens en gång, alltså oavsett sport.
Nej. Nej, men om man tittar på ett svenskt perspektiv så är det väl Zlatan Ibrahimovic kanske, men han har inga superstores i Stockholm, som sagt. Ayrton Senna är väl en liksom go-to-person om man tänker sig att en nation liksom sluter upp bakom en idrottare överlag.
Jag tycker det är en bra jämförelse. Jag menar, se begravningen efter honom, det var ju landsorg. Jag menar, så det är ju en tragisk jämförelse, men den är relevant tycker jag på ett sätt, va? För det säger ju rätt mycket om hur brassarna då slöt upp bakom i ett fotbollstokigt land som Brasilien ändå är.
Mm. Men det var, samtidigt var det liksom lite andra tider, så det är det jag menar med, jag tyckte det var en god poäng som du drog där tidigare, att jag menar, du sa att det fanns två tv-kanaler i Sverige, ja, men det fanns ju inte lika mycket sporter, det fanns inte lika mycket att titta på överhuvudtaget på den tiden heller, så att jag tänker liksom när Ayrton Senna som vid det laget var liksom, hade vunnit VM flera gånger i minsta fall då. Och då jag menar, jag tycker jämförelsen haltar lite grann i alla fall. För att i dagens tid varv så tycker jag att det här är nästan, finns nästan ingen motsvarighet.
Nej, jag håller med. Och som sagt, det finns ju tv och det finns ju miljarder kanaler och möjligheter att se saker oavsett om det är vanlig linjär tv, om det är streamad tv eller streamingtjänster av annat slag, typ YouTube. Alltså det är så himla mycket att välja på att då få 9 av 10 nederländare som slår på tvn att sätta sig och nästan en fjärdedel av befolkningen. Det är ett fenomen verkligen och det ska bli kul att se vart det här tar vägen. Det intressanta är ju också att Ziggo Sport som har haft rättigheten i Nederländerna nu tappat den och det är alltså Nent och Viaplay som kommer att finnas i Nederländerna från och med nästa säsong. Och det märker du och jag lite grann på förberedelserna inför det här övertagandet att det är ganska hög anspänning på ansvariga inom Nent att göra en bra produkt nu. Här har de ju verkligen the golden egg.
Ja, men det är klart att det är. Det är ju liksom, vi varken vet eller kan avslöja så mycket detaljer. Men det är klart att, tänk er själva att ta över en sån här superstar. Och med den här tittarandelen helt plötsligt. Och jag vet inte om Ziggo är betal eller om det är
Jag tror det. Men jag ska inte svära på det heller.
Nej, men att ändå då, att liksom, det här är en jättemarknad. Om man ska slå sig in i Nederländerna, har man ambitionen att göra det som företag, oavsett om det är på tv eller på marknadsföringssida eller vad det nu kan tänkas vara, så är ju uppenbart då Formel 1 en väldigt bra produkt att göra det med. Men det är klart att det finns en risk i det också. För att det vet man ju själv hur det var när vi skulle sända OS första gången. Det var inte så att folk jublade när det skulle gå på TV3 istället för SVT1. Nu upplevde jag ändå att det blev ganska bra ändå. Och det var väl ofrånkomligt att det skulle bli så. Men här är ändå en helt ny spelare som kommer in och tar det här, så att säga, OS-et. Så att, det är klart att anspänning finns det, tror jag, i vårt lilla mediehus.
Mm. Och jag får reda på nu att Ziggo är betalt tv och inte betalt tv, så de har både och. Man får alltså Ziggo TV gratis om man köper ett internetabonnemang. Förstår du? Så de har lite speciell lösning där. Och det gör ju de här siffrorna ännu galnare egentligen, om man ser det till i det perspektivet, så att säga. Ni lyssnar på Viaplay F1 Podcast. Janne Blomqvist, Erik Stenborg har pratat Nederländernas Grand Prix som blev en succé på många sätt, på egentligen alla sätt om man är från Nederländerna. Och vi har pratat fenomenet Max Verstappen, hans förmåga att mobilisera hela befolkningen, i alla fall en fjärdedel av befolkningen vid en och samma tidpunkt, är ju imponerande minst sagt. Men vi släpper det nu och landar istället i det som många tycker är spännande också, nämligen silly season, för pusselbitarna ramlar på plats nu, en efter en.
Mm. När vi sitter och spelar in det här så var det bara en timme sedan som Pierre Gasly och Yuki Tsunoda annonserades för ytterligare ett år då med Alfa Tauri. Och sen så igår så kom nyheten runt Valtteri Bottas att han faktiskt då går till Alfa Romeo. Och jag tror nästan att vi ska prata om det här som att det är klart med Mercedes och George Russell. Trots att när vi spelar in det här är det inte annonserat. Men jag tror att vi går inte ut på någon halis genom att prata om det här som en done deal.
Man har ju uttryckt det som att när Alfa Tauri då gick ut med det här, så sa de det att med risk för att få en väldigt undanskymd roll lite senare idag, så är det ändå klart nu att Yuki Tsunoda och Pierre Gasly fortsätter då i Alfa Tauri, vilket naturligtvis betyder då George Russell kommer att ta klivet från Williams till Mercedes nästa säsong. En uppflyttning som jag tror han har sett fram emot väldigt, väldigt mycket, som jag tror att många runt omkring har sett fram emot väldigt, väldigt mycket. Och det blir oerhört spännande att se hur Russell och Hamilton då kommer att klara sig.
Russell och Hamilton, det är väl Latifi och Hamilton?
Ja, du tänker så. Ja.
Eller?
Ja, så är det. Nej, George Russell och Lewis Hamilton i Mercedes nästa säsong. Men det jag skulle vilja börja med när vi pratar om de här sakerna, det är Valtteri Bottas. Vi började i den ändan, för han var nämligen först. Igår kom beskedet, alltså när vi spelar in idag tisdag, att han då byter till Alfa Romeo. Han har nu äntligen fått sitt kära flerårskontrakt. Väldigt viktigt i hans statement att det här var en multi-year deal. Min fråga är dock, Bottas går till Alfa Romeo. Hoppar han rakt ner i kaninhålet?
Vad innebär kaninhålet?
Att han går till ett team som inte är speciellt bra.
Ja, men det kan man väl konstatera. Utifrån vad vi har sett i år och kanske förra året. Ja, och
tanken är väl att du ska spekulera lite framåt här då.
Precis, men det är det där som jag tycker är svårt att göra. Jag menar, det finns ingenting som så här tyder på att just Alfa Romeo skulle vara the go-to-team sett till 2022 och framåt. Men det är just den här grejen att, det vill jag ändå ha sagt, att vi vet ju inte vad som kommer ske till nästa säsong. Men om man går på logiken sett, nej, men då är inte Alfa Romeo det team som jag tror kommer ta störst kliv eller kommer vara liksom i toppen av VM-fighten just i 2022. Men så som jag ser Valtteri Bottas val att gå till Alfa Romeo istället för att hänga upp hjälmen på hyllan, det är att han vill inte hänga upp hjälmen på hyllan. Och då är det så här, beggars can't be choosers, han går hellre dit än till Williams.
Mm.
Tänker jag.
Varför då? Varför till Alfa snarare än Williams? Sett till alla kopplingar som finns. Alltså det är det här som börjar bli lite snurrigt nu då. Williams kör Mercedes-motor, har visserligen nya ägare nu som då påstår att de inte behöver några betalande förare och hela den biten. Bottas tillhör Mercedes-familjen, han har mer eller mindre Toto Wolff som manager, i alla fall, kanske inte på pappret, men more or less är det på det viset i alla fall. Och i slutändan så hamnar han då i team som kör Ferrari-motorer. Och det är det här som jag tror att många på utsidan har lite svårt att få ihop. Jag vet att jag frågade om de här bitarna, försökte ta reda på huruvida Bottas var aktuell för Alfa Tauri då när ryktena började dyka upp första gången, och det var blankt nej på det. Det var inga samtal som hade förts. Alfa Romeo, vad sa jag då?
Alfa Tauri,
menar inte Alfa Romeo, menar jag. Och så vidare, va? Men det är ju helt uppenbart då att diskussioner var igång om en flytt dit då. Och jag landar i att tänka lite större. Det som har hänt sen dess är ju att även Nick de Vries, holländaren, med Mercedes-koppling, även han då sägs eventuellt vara på väg till Alfa Romeo. Då skulle Alfa Romeo alltså sitta med två stycken Mercedes-gubbar, och det här startar naturligtvis mängd spekulationer hos människor. Jaha, då blir det Mercedes-motorer nästa år och hela den grejen, va? Och då har jag ju tagit reda på att Alfa Romeo har ett motorkontrakt med Ferrari för nästa år, och just nu så tror jag att det är för sent att byta motorer till Mercedes för nästa säsong. Bilen är redan byggd för Ferrari till stora delar i alla fall, även om de kanske inte har fått precis all data kring hur motorn kommer att se ut nästa år, så är det ändå det som ska gälla från och med nästa säsong. Och om vi då tittar åt andra hållet då och ser vad som blir kvar då i Williams, så vet vi att Nicholas Latifi vet vi ingenting om egentligen. Jag vet inte hur hans kontraktssituation ser ut.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Om den är över nästa år eller om man måste förlänga år för år. Vi vet dock att han har starkt sponsorship bakom sig, något som Darlington då säger sig inte behöva. Så vad hamnar vi då? Jo, vi hamnar ju med Red Bull då, som försöker få in Alex Albon någonstans. Och där har ju Mercedes sagt att vi kan tänka oss att ta in Albon i Williams. Vi kan tänka oss att ta in Albon i Williams, säger Mercedes, som inte har med teamet att göra. De är genredobla nog att tycka att Albon kan gå dit om han bryter kontraktet med Red Bull. För de skulle inte känna sig bekväma med att ha en Red Bull-kontrakterad förare i en bil med Mercedes-motor. Så vad är alltihopa det här på väg någonstans då, kan man ju undra. Jag i mitt lilla huvud så tänker jag så här, ja men okej då, De Vries och Bottas kör för Alfa Romeo från och med nästa säsong. Och med Ferrari-motorer och hela den biten. Men vad händer efter det, kan man ju undra. Sauber, vars karriär i Formel 1 startade med Mercedes, det kanske är så att de kör Mercedes från lite längre fram. Och vad skulle då Williams kunna göra om Alex Albon hamnade där? De skulle ju i teorin kunna ta en Red Bull powertrain-motor från 23. Inte 22, men 23. Mm. Så att det kanske är lite grann av ett dödläge nästa år då, där alla har sina dealer som gäller en säsong. Men sen efter det kan det ju hända grejer. Så går mitt resonemang runt omkring det här i alla fall. Förmodligen mestadels uppåt väggarna, va? Men så skulle det kunna bli.
Alltså, nu ska vi ju veta att sett till Alfa Romeo, eller Sauber kanske vi ska kalla dem, har ju kört med Ferrari-motorer under många, många år. De senaste 10 åren.
Sen BMW klev av.
Precis, så det var ju mer än 10 år sedan. Och sen har de varit i Ferrari då. Men de har ju inte varit ett så här renodlat Ferrari-team. Sen så har ju de haft sponsorship från Alfa Romeo. Det är det vi ser på Alfa Romeo-bilarna idag. Det är ju bara de har köpt brandet helt enkelt. Att rätten att stoppa in sitt bilmärke på Sauber-bilarna. Men Sauber är fortfarande Sauber i grunden. Vilket gör då att de är ju fria att, och vad jag vet så förlängde de den här dealen med Alfa Romeo över 2022. Mm. Bara. Vilket gör då att det här...
En flerårsdeal var det med utvärdering år för år.
Okej. Okay.
Vilket betyder då att det är en ettårsdeal.
Ja, exakt. Så kan man faktiskt se det. Men oavsett så att det finns ju ingenting, vad vi vet i alla fall, problem då att så här, men vänta, Alfa Romeo, då måste ju de sälja av sina andelar i teamet. Nej, men de äger inga andelar i teamet. Så det är bara att ta bort de där Alfa Romeo-klistermärken och klistra på lite tredje stjärnor istället. Så det är nog inga problem. Och sen så kan man väl tänka sig också att om det nu blir den här expansionen så att säga, för att det finns ju fortfarande en kundrelation mellan Sauber och Ferrari. Det är ju positivt för Ferrari. Om man tittar på varför Giovinazzi har suttit där de senaste 2 åren, så vill ju de ha platser i Formel 1 att stoppa sina juniorförare. Till exempel en Robert Schwarzman eller Callum Ilott eller vem det nu kan tänkas vara. Det försvinner ju då från Alfa Romeo, eller från Ferrari skulle man säga. Sen så finns Haas kvar. Så det är frågan så här att alla teamen nu verkar ju, och det har ju varit en expansion de senaste åren, att de stora teamen vill liksom expandera ut sig till sina kundteam. Har rätt att stoppa in förare där och hålla på att laborera med sådana saker. Vilket man kan förstå, det är ju en jättebra taktik då för att se om man vill testa sina förare. Och sen så är det ju också pengar såklart i den här motorleveranserna till kundteamen då, som kan lätta upp kostnader i viss mån i alla fall. Men det blir i minsta fall en väldigt intressant grej då. Var sitter de här stora teamen på? Vilka mindre team sitter de stora teamen i?
Mm. Vad jag förstår så finns inte vetorätten längre för Ferrari, eller de har inte en plats i Alfa Romeo kvar. Det här har inte jag hört från teamledningen eller någonting sånt. Så det är inte bekräftat i det avseendet, och ska väl då tas, informationen ska tas för vad det är. Men så är det sagt mig i alla fall, att det ska vara på det viset. Vilket förklarar då varför en sån som De Vries kan vara aktuell för Alfa Romeo ihop med Valtteri Bottas. Vilket betyder då sannolikt att Antonio Giovinazzi då sitter lite osäkert inför framtiden då, trots att Ferrari-motorer finns då i bilen. Men den dealen verkar ha luckrats upp lite grann då mot vad den var då när Alfa Romeo och Ferrari tillsammans då tog ett tajtare grepp om Sauber-teamet då, för vad blir det, 2018 var det väl från som de gjorde det.
Mm. Och det var ju därför Marcus Ericsson i mångt och mycket åkte ut då.
Mm.
För att Sauber-teamet hade bara en plats redo, och då kunde de välja mellan Marcus Ericsson och Kimi Räikkönen, och då tog de Kimi Räikkönen. Så att den där andra platsen som var Leclerc, det var aldrig på tal om att Marcus skulle sitta i Leclercs bil så att säga. Det var ju rörigt där, men om det är så, då kan man ju nästan räkna med att Alfa Romeo inte kommer finnas kvar i Formel 1, i varje fall på det teamet från 2023 och framåt.
Mm. Ja, det blir spännande att se hur saker och ting tar vägen här. Och som sagt, varför skulle inte Williams kunna köra med Rebel Technology-motorer, powertrain-motorer från 23, om det nu är så att man lyckas komma överens med teamet om att köra Alex Albon där, och Toto Wolff då inte känner sig, han får svårt att sova på nätterna då, att Alex Albon får all kännedom om Mercedes-motorerna då, som han tycker är obekvämt. Jag börjar tycka att det är lite trist den här situationen när det är Christian Horner och Wolff som pratar med varandra om platser i Williams och Alfa Romeo. Det känner inte jag. Jag är inte riktigt bekväm med det. Jag vill inte att det ska vara så. Jag vill inte att det ska vara två aktörer. Tre. Jag förstår ju varför det är så, men jag tycker inte om det för den skull. Att Ferrari, Mercedes och i det här fallet Red Bull då har för mycket att säga till om i alla de andra teamen, för då blir det ju liksom alla bara satellitteam till de stora drakarna, och det tror jag aldrig har varit tanken, även om det har blivit så med ekonomin och hur det ser ut och så vidare. Kanske det här budgettaket kan hjälpa till med det, kanske är det budgettaket som gör att Sauber inte är lika benägna att sitta fast ihop med Ferrari på samma sätt som de har gjort tidigare, om det nu är så.
Ja, men för att vara djävulens advokat så tror jag att det är budgettaket som har gjort i alla fall att de här stora teamen måste positionera ut sig. För att de har kapaciteten att göra det rent budgetmässigt, så att säga. Och då, när de helt plötsligt tappar sin konkurrensfördel i att kasta pengar på olika problem, då vill de hellre kasta pengarna någon annanstans. Och då blir det nog, jag menar, de här satellitteamen, de har ju funnits under många, många år, det ska man inte glömma bort. Men jag är rädd faktiskt att det du säger kanske skulle kunna avhjälpas med budgettaket. En baksida med det skulle kunna vara precis tvärtom.
Mm.
Att de make offers satellitteamen can't refuse, så att säga. Så, och därav blir de mer och mer liksom i händerna på dem. Och jag tänker bara en sån, om man tänker på det, så är det ju helt sjukt egentligen. Att man tittar på ett team som Sauber, Alfa Romeo är starkt knutet till Ferrari. Men nu så pratar vi om att nej, men nu ska de bli knutna till ett annat team. Så att alla de här mindre teamen är aldrig riktigt fria. Så är det ju faktiskt idag också. Och jag håller med dig, om det skulle gå ännu längre, jag menar, då är vi liksom eventuellt på väg in i någon slags DTM-fas.
Som det faktiskt var. Not good.
För där hade vi ju liksom BMW, Audi, Mercedes, och så hade de fabriksteamen, men resten av teamen var ju också styrda av, det var ju satellitteam verkligen, ja, det var inte egna teamens.
Det var tre gubbar som gick och bestämde vem som skulle vinna respektive säsong typ.
Ja, typ. Mm.
Nej, det där gillar jag inte, så det där är inte alls bra, och det där hoppas jag inte stämmer heller. Och jag kommer aldrig få reda på hur det ser ut i verkligheten. Jag har inte de ingångarna i toppmanagement hos de här teamen, vare sig de mindre eller de större, för att kunna ha någon uppfattning om det. Va? Men från utsidan så känns det som att de här tre stora som jag nämnde då petar lite för mycket i saker och ting. De som inte gör det just nu då, i Alpin, för de är ju bara sig själva. De har ju inte ens några kunder. Och en försvårande omständighet för Mercedes att leverera motorer till Sauber, det är att de redan har fullt, så att säga, utav kunder, vilket betyder att de skulle behöva bli av med Williams för att kunna byta till Sauber, om det är så att de vill ha Mercedes-motorer, vilket jag kan se som en rätt naturlig utveckling i för sig. Jag tycker det var lite coolt om Sauber blev Sauber igen och körde med Mercedes-motorer bara för att de kan det och det passar alla inblandade bra, va? Men det får inte bli på bekostnad av att man inte har någon, att man inte har den egna integriteten kvar, att man kan bestämma fullt ut över teamet. Det får inte vara så. Då är det bättre att de tvingar alla att köpa, betala leasingavgiften för motorer. Punkt slut. Det får inte gå till på något annat sätt. Några rabatter och sånt där skit, det tar bort det bara.
Nej, men det är ju drömmen att alla teamen är oberoende. Starka i sig själva.
Oberoende, kort och gott.
Mm.
Så att, så jag fick inget riktigt svar på det här, om Bottas åker ner i kaninhålet eller inte.
Ja, men det gör han väl, men det är samtidigt, jag återupprepar att, jag menar, har man varit i Mercedes? Alltså det var ju samma fråga egentligen som Kimi Räikkönen fick, fast den är liksom kanske mindre relevant för att han är något yngre. När han skulle gå till Sauber, Alfa Romeo, var det så här, men hur är motivationen? Du har suttit i de här VM, eller i varje fall racevinnande bilarna under lång tid nu. Så här, hur ska du motivera att sitta i en Alfa Romeo? Och Kimi Räikkönens svar var ju, because I want to.
Mm.
Och jag gissar att det behöver inte vara mer komplicerat än så att Valtteri Bottas wants to.
Nej, det är ju uppenbart eftersom man har valt att göra det.
Ja, precis.
Så jag tänker mer hur du ser på det. Men okej, jag fraserar om då och säger så här, Alfa då, byter de upp sig eller ner sig?
Jag skulle gissa faktiskt att det har vi inte heller berört, men det är väl allmänt känt nu att Kimi Räikkönen lägger hjälmen på hyllan efter den här säsongen. Jag menar, killen fyller 42 nu i oktober. Jag tror ändå att allt det här med motivation och allting sånt där, det kan vi lämna därhän sett till Kimi Räikkönen. Men det är klart att det är ju ett fysiologiskt faktum någonstans, att det behöver inte ha med motivation att göra ens, men det är att man blir nog inte speciellt mycket snabbare över 42. Så att jag tror att få in en Valtteri Bottas som inte är en dålig förare, men han har suttit i ett stall där kanske historiens bästa förare sitter, och nu helt plötsligt så får han en ny start. Han kommer inte slåss om race-segrar sannolikt, men han känner till den världen han kommer till på något vis, för att han har suttit i Williams innan och han har gjort väldigt bra ifrån sig i Williams innan han kom till Mercedes också. Han har gjort bra ifrån sig i Mercedes också, men inte lika bra som Lewis Hamilton. Så jag tror att man glömmer bort det ibland, men Formel 1 är ju, majoriteten av de där förarna tävlar ju inte för att vinna, utan de tävlar för att göra så bra ifrån sig som de bara kan i det materialet som de sitter.
Mm.
Så att det blir som en vinst så, för dem. Och jag tror att
byter
jag
Alfa tror att Bottas sig.
Jag tycker att Alfa absolut byter upp sig.
De gör det. Okej. Okay. En lång förklaring. Bra.
Ja, men
nej, men ja, det är allt man måste se bakgrunden till varför man tycker som man tycker. Om jag får säga vad jag tror, så tycker jag att Bottas gör ett tveksamt byte. Hade jag varit Bottas så hade jag inte fortsatt. Då hade jag slutat köra Formel 1. Det hade jag gjort. För att jag tror inte att han
But
kommer
he doesn't want,
Nej, det är sant. Men om jag hade varit han, så hade jag valt att göra någonting annat. För att han är alldeles för van nu att vara på den nivån där Mercedes befinner sig. Och jag tror inte han kommer uppskatta att vara på den nivån där han nu hamnar. Det är nummer ett. Nummer två, huruvida Alfa byter upp sig eller inte. De byter upp sig över ett varv. De byter ner sig i race. Och det ska bli jättespännande att se hur det kommer att spela ut det här när han väl börjar köra igen i Alfa Romeo, Valtteri Bottas, i det här teamet då. Sett till hur Kimi Räikkönen har klarat sig. Sen då gör jag som dig, jag bortser från ålder och motivation och alla de där bitar. Jag bara ser till ren skill. Som jag uppfattar det från mitt håll, så tycker jag att Kimi Räikkönen är en bättre förare än vad Valtteri Bottas är. På 7 punkter av 10. Mm. Så att jag ställer mig lite frågan till huruvida det här är ett uppbyte eller inte. Men det återstår att se. Vi vet ju som sagt ingenting om hur bilarna nästa år kommer att se ut, utan allt är ju mer eller mindre baserat på hur team och förare har presterat i år, vilket egentligen är ut genom fönstret när den här säsongen är över. Det kan ju se helt annorlunda ut nästa år.
Ja, men jag skulle ändå vilja jämföra Valtteri Bottas med Valtteri Bottas i Williams. Då var han, det var ingen som ifrågasatte hans racefart.
Nej,
i men Williams. Han tog podien, han slog Massa, han och så vidare och så vidare.
Självklart gjorde han det, och det ska dock tilläggas att Williams på den tiden, 14, var en jävligt bra bil.
Mm.
De var trea i konstruktörs-VM. Glöm inte det. Och det är det jag menar. Det är avgörande för hur man känner. 14 och 15 var ju förhållandevis bra år för Williams. 16 började de att gå lite åt andra hållet. Och 17 tog han ju klivet upp då till Mercedes. Så att han gjorde i sina år i Formel 1 med Williams under en ganska bra period för det teamet. Vilket kommer att vara skillnaden. Nu bedömer jag återigen Alfa utifrån vad vi har sett så här långt. Och det är orättvist, för Alfa kommer förmodligen att vara bättre rustat nästa år än vad de är i år och var förra året. Det har ju inte riktigt blivit som de hade tänkt sig då, dels med Ferrari-motorn och dels med hur pandemin har påverkat Formel 1 rent generellt.
Bottas i Mercedes då? Den måste vi ändå landa i någonstans.
Bottas,
nej,
i
Bottas.
Russell,
men, Russell i, ja, Mercedes. Nu har vi pratat så mycket om Bottas. Vi har aldrig pratat så mycket om Bottas i en F1-podcast.
Nej, men han är lite spännande på ett sätt och inte så himla kul på ett annat. Så att det är klart att det blir lite... Ja, när sånt här händer så är det lite intressant ändå. På det viset så har han kanske, hans varumärke blivit lite uppmärksammat i alla fall de senaste dagarna. Just det, George Russell till Mercedes, ja, det blir ju spännande. Och det där är ju många som då menar på att hur ska det här gå? Russell är bara snabb och kvala, han kommer ju aldrig ha en chans mot Lewis Hamilton och så vidare och så vidare. Vilket är en ganska grund bedömning av George Russell som jag ser det. Jag tror det är många som har synpunkter på huruvida Russell kan tänka sig att vara en backup till Lewis Hamilton på samma sätt som Bottas i praktiken har blivit. Det tror jag inte heller är något jätteproblem, för att om Russell är smart, vilket jag uppfattar att han är, en intelligent förare, så kommer han att veta att hans tid kommer, och det är liksom lite upp till Toto Wolff och company i teamet där att ge honom rätt, så att säga.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hantera hans förväntningar på det här bytet, eller hur?
Absolut, men samtidigt så skulle jag säga det att jag tror inte att Mercedes är på förhand säger så här att nej, men du är, alltså alla Ferrari på 2000-talet med Schumacher, han hade nog en helt annan play i Ferrari-teamet på den tiden, att det var liksom Eddie Irvine må ha trott att han skulle kunna komma dit och vinna VM och Rubens Barrichello lika så, men det var aldrig tanken. Jag tror inte att Mercedes kanske heller har tanken att lotsa fram George Russell framför Lewis Hamilton till VM-titeln, men jag tror att det bygger nog också på hur säsongen 2022 börjar.
Exakt.
För det första, ja, så att går han in och dundrar in två segrar rakt av och Hamilton råkar bryta första racet och sen så komma tvåa nästa, ja, men då är han helt plötsligt 32 poäng bakom. Och vad händer då? Ja, men vadå? Det är ju klart att vägen ligger öppen för George Russell att vinna VM-titeln.
Ingen tvekan om den saken. Jag är helt enig med det, och det är inte det jag menar när man pratar om att vara backup. För Bottas har aldrig hängt med Lewis Hamilton mer än vid enstaka tillfällen. Mm. Och det har gjort honom till nummer två i det teamet. Men det som jag uppfattar många är oroliga för, eller säger så här, det här kommer aldrig funka, det är att man är tillbaka i någon form av Nico Rosberg, Lewis Hamilton situation typ 2016. Mm. Och där hade vi ju där var det ju rätt mycket tjuvtricks då. Jag tror inte att Russell kommer att agera på det viset. Han kommer att köra precis så fort som han bara kan, på träningar och på kval. Och jag menar, slår han Lewis Hamilton i kval, då kommer ju han att få prioritet i teamet. Det är ingen tvekan om den saken. Varför skulle han inte få det? Och det är precis som du säger, vad inledningen på säsong 3-4 första racer kanske bestämmer hur teamet sen väljer att attackera resten av säsongen då, sett till vem som ska prioriteras. Det är bara det att jag är inte orolig för att vi ska komma tillbaka i en 2016-sits igen. För det är Russell för smart för, sett till att hans tid kommer. Jag tror att han vet att det är på det viset, och han har råd att, även om det är svårt många gånger att tänka på det viset i stridens hetta, så tror jag han ändå kommer liksom förberedas på vad han har att förvänta sig, framförallt det här första året då.
Å andra sidan då visar det sig att Russell krossar Hamilton av olika anledningar de första racen, då är det ganska lätt val kanske för Mercedes, om det nu är jämnt i VM med det här nya reglementet. Men skulle det visa sig att Verstappen vinner första, Hamilton vinner andra, Russell vinner tredje, Leclerc vinner fjärde, och du vet, det, istället för att det är två där uppe som det är i år, så är det 9 där uppe. Ja, men helt plötsligt kanske det är så här, men vi vill vinna VM-titeln. Då måste ju sannolikt då Mercedes, alla teamen kanske, välja spår. Mm. Vem går vi på här? För att vi behöver ta mer poäng med den här föraren, för att alla kan inte ta poäng från varandra helt enkelt.
Nej.
Det blir ju en mycket svårare situation för Mercedes. Och i det fallet skulle det vara så att, till mitten av säsongen så är det superjämnt och teamen kommer då tvingas välja häst, så att säga. Då tror jag att Mercedes kanske väljer Hamilton på grund av, eller tack vare hans erfarenhet eventuellt då. Men det är ju alldeles för långt för att ens spekulera om, utan jag tror att, som du säger, så har Mercedes nog lärt sig en läxa från 2016, lärt sig en läxa med att ha en Valtteri Bottas i teamet, hur harmoniskt det har varit, och sen så får man ta det liksom när bollen är i rullning istället.
Ja, och jag tror också att Lewis Hamilton är oerhört medveten om utmaningarna som han kommer att stå inför. Och han har ju, jag tror inte att jag uppfattar inte att han är den typen som ber om alltså att han ska fördelas framför George Russell på det viset. Jag tror att han sätter rätt mycket heder i att göra jobbet själv. Jag har åtminstone aldrig upplevt att han är en sån som håller på med tjuvtricks på det viset. Sen så har vi ingen som helst aning om någon av oss vad som pågår bakom lyckta dörrar där i Mercedes.
Nej. Däremot så kan man ju se det som, men nu har det ändå gått så pass långt så att Bottas är inte i VM-fighten. Så att om man tar exemplet från söndags till exempel, när Bottas blev ombedd att inte ta snabbaste varv, och sen då Mercedes ordnade till det så att, eller Hamilton också ordnade till det så att han kunde ta snabbaste varv. Det är ju, det tycker inte jag är en jämförbar situation. För nu står det mellan Hamilton och Verstappen till exempel. Så att det är självklart för mig att Mercedes agerar på det sättet.
Ja, det är självklart för alla, vilket betyder att det blir ingen friktion av det, så att säga, utan det bara är som det är. Och Bottas sa ju det själv i intervjun, jag pushade de 2 första sektorerna, sen så klev jag av i den sista, medveten om att det var Lewis som började poängen. Så att det är nog, nej jag vet inte, vi får väl se vad som händer. Det blir spännande att följa i alla fall. Och jag menar, George Russell är bra nog för att utmana Lewis Hamilton. Inbillar ingenting annat. Tro inte att han bara är någon kvalare eller någon sån där saker. Ja, han är duktig att kvala, vilket är en grundförutsättning att vara snabb över ett varv. Och han har haft svårt att racea i Williams bil, ja, på det sättet som man kanske skulle kunna tro att han var kapabel till, med tanke på farten över ett varv. Men vänta du tills han får ett paket som är mer komplett, så tror jag att han kommer att visa vad han går för där också. Man kommer ju ihåg hur stark han var till exempel i Formel 2, vilket är senaste gången han verkligen körde om vinster fullt ut, och förutom Sakir förra året då.
Mm. Hörru du, nu till helgen ska vi till Italien. Det 71:a italienska Grand Prix i F1-historien. Italiensk GP har ju funnits på samtliga säsonger i Formel 1-historien sedan 1950. Det är bara Englands Grand Prix som har lika många. Och alla de här gångerna har det skett på Monza förutom ett år. Vilket år körde de inte?
1982.
80
var det, okej.
Okay. Då körde man på Imola istället.
Just det, för då hade man byggde om på Monza för mig. Och det var nog lite ombyggnad efter Ronnie Petterssons krasch, va? Har jag för mig att det hängde ihop med.
Så var det. Och nu, men däremot så är det en första gångs händelse. För det är första gången som vi ska köra sprint på Monza.
Just det.
Vad tror du om den? Det som komma skall.
Ja, det blir ju intressant. Vi lärde oss ju vid första sprinttillfället att det är ju inte så nödvändigt att köra så fantastiskt många varv i ett sprintrace, utan det är ju bättre att det är full action de första 5, 6, 7 varven, och sen kan man nästan droppa det där, för sen händer det inte så mycket mer efter det. Men det vart ju händelserikt som 17 på Silverstone, och jag tror att vi kan få en liknande situation nu på Monza. Inte minst då de inledande varven när man har chans att positionera sig och skaffa sig en bättre startposition, och vilket det handlar om där. Och, ja, jag tycker det är kul. Jag gillar ju sprintformat, och jag tycker inte alls att det är någon dum idé att de testar även några tillfällen och gärna fortsätter och permanentar företeelsen vid kanske 5, 4, 5, 6 tillfällen under varje säsong.
Mm. Så låt oss gå igenom vad F1 Sprint innebär då lite mer. Det, många av er känner ju till det i stora drag, men det är ju andra gången den här säsongen som vi provar det här sprintformatet. Det kommer ske en gång till senare under säsongen, ännu inte sagt var. Första träningen och den här normala kvalet som vi är vana vid körs nu mera på fredag. Så på fredag kväll kommer det här utslagskvalet som vi normalt sett ser på lördagar. Den resultatet från det kvalet sätter gridden för det här sprintracet på lördag kväll då. Och på lördagen då finns det ytterligare en timmes träning, så det är två träningar istället för tre. Och det sker då före sprinten då. Och sprinten håller på i 100 km, vilket betyder 18 varv på Monza.
Mm.
Och ordningen i sprinten sätter griden för söndagens Grand Prix. Och sen så finns det då den här extra incitamentet, heter det va? Att de som slutar topp tre i sprinten får poäng. Tre poäng för första plats, två för andra och en för tredje plats. Mm. Ungefär så fungerar det väl?
Just det, så ser det ut. Och träningen då på fredagen börjar 14.25, så det är en senare start än normalt. 17.55 kvalar vi. Det vanliga Q1, Q2, Q3-kvalet, alltså fredag eftermiddag. På lördagen så är det start 11.55, precis som vanligt, med FP3. Som det då normalt sett är, den här gången FP2. Och sen själva sprinten då, då rullar de iväg klockan 16.00. Racet startar vid sändningen 14.00 och höjdpunkten sen 21. De rullar inte iväg 16.00 i sprinten va? Utan det är lite senare.
Jag kan inte svara på det. Nej. Men det kommer lösa sig om ni tittar på
jag tar
sändningen.
Jag tar reda på det på en gång. Så har vi rätt ut det innan vi lämnar alla hängandes i luften. För att,
jag kan under tiden då berätta om den här sista kurvan. Vi nämnde det kort förra helgen att den här klassiska parabolika kurvan, den här långa högerkurvan ut på start och mål som är så viktig för toppfarten på långa rakan, heter från och med lördag inte längre kurva parabolika utan kurva Alboreto.
Mm.
Och det kommer ske då i en ceremoni på griden på lördag. Och Michele Alboreto startade 194 Grand Prix mellan 1981 och 1994. 80 av dem var för Ferrari då. Och det är bara 7 förare som har startat fler Grand Prix för Ferrari då. Och han vann 5 Grand Prix, Michele Alboreto alltså. Varav 3 var för Ferrari i 1984 och 1985. Och sen så vann ju då Alboreto utanför Formel 1 då 24 timmars på Le Mans 1997 tillsammans med Tom Kristensen och Stefan Johansson.
Så är det. Och han omkom också i en sportvagn på test va? På Lausitzring, var det så?
Det kan jag inte svara på, men det var en Audi R8 han körde 2001 på grund av ett däckshaveri på tester då. Och
R8, alltså inte rottan då utan sportvagnen R8.
Precis, den öppna ja. Mm. Ja, precis. Den som de, alltså prototypen helt just enkelt det, som de körde på. Och den där bilen som han utvecklade på den tiden skulle vinna Le Mans ytterligare 4 gånger.
Mm. Kurva Alboreto alltså är det som gäller. Italiens Grand Prix, ja, det är ju alltid lite speciellt när vi kommer dit. Det blir ju en lite annorlunda helg då just med tanke på att det är en sprintrace-helg igen. Och vi får se vad det tar vägen med allting. VM-fighten lär ju fortsätta nu när den har svängt med 3 poäng åt andra hållet efter helgen som var. Nu är det alltså Max Verstappen som leder med 3. Vi får väl utgå ifrån att han och Lewis Hamilton är med bland de främsta även efter fredagens kval och finns med och gör upp om de här enstaka poängen då, som man kan ta i sprintkvalet. Och sen är det ju då söndagens huvudrace då, som kommer att bestämma. Det kan ju faktiskt bli rätt stora luckor om det vill se illa åt ena eller andra hållet.
Det är det man verkligen hoppas på att det inte sker. Mitt drömscenario var att skulle ändå vara att Hamilton kanske leder VM med 3 poäng igen då, så att det kan gå de här svängningarna hela vägen in i mål i Abu Dhabi. Men det är väl det man ska komma ihåg här nu är ju att titta på vad som hände med Sergio Perez i helgen. När han då när Red Bull klantade till kvalet så beslutade de sig för att byta hans motor så att han skulle ändå starta så långt bak. Och då passade de på att byta motorn. Och det är ju ett problem som Red Bull har. Och det ska man också komma ihåg nu att även om det inte var någon ko på isen sett till motorallokeringen, så hade ju Hamilton också motorproblem under Sandfort-helgen. I träning två var det, va?
Mm.
Vilket gör då att det där ska man ju ta in. Så att man hoppas ju att det inte sker någonting som så här tar död något tekniskt eller något liksom, någon avart tar död på VM-fighten, utan att det är en fight på banan hela vägen in.
Verkligen, och man tjänade ju ett Grand Prix nu då, i samband med att Belgien inte blev av, så där har man ju sparat en hel del kilometer. Sånt kan bli avgörande i slutändan. När det gäller Perez så bytte de nog inte, utan de tog in en ny motor, för de hade bara två tillgängliga, och det är samma läge för Max Verstappen och, tror jag, Charles Leclerc. Det är det här som är lite problemet, att man inte har tre att cirkulera på då, det som återstår av den här helgen. Och för Lewis Hamilton så blev det ju till att racea med den low mileage motor som han då tog i bruk i Belgien, även på Sandfort, och som nu ska också gå då den här helgen på Monza som kommer. Så att det är ju ett himla pusslande för teamen med att få det att räcka hela vägen. Och jag tror att det här med tillförlitlighet kommer att bli starkt bidragande till vem som blir världsmästare i slutändan, just för att det är så tajt.
Mm.
Så att, och vad händer med Ferrari när de får lite snurr på grejerna och hittar sin förbättrade motor om säg 3-4 veckor. Det ska bli också väldigt spännande att se. De kanske blir en player på riktigt allvar då, helt plötsligt, som vi inte har sett tidigare.
Mm. För VM, tror du det?
Nej, men för racen. Nej. Vilket betyder, ja, att exakt, de är med och snor de poäng av storfräsarna. Så att det är det som är spännande, tycker jag. Och det här, det är långt, långt, långt ifrån avgjort där. Och det är en jättebra säsong vi har så här långt, och förmodligen även kommer att fortsätta ha i framtiden. Vi hoppas att inte covid ställer till det för mycket nu, för det ser lite bekymmersamt ut i Texas, får vi rapporter om. Ambitionen från Formel 1 är ju att köra där trots allt, men det ser inte bra ut. Och skulle Texas försvinna, då är det ju svårt att köra Turkiet, så det kan ryka två race rätt upp och ner här, utan att vi kan göra så himla mycket åt det av den anledningen. Så att vi får hålla tummarna för att viruset håller sig i schack.
Mm. Jag kan väl nämna det också, att jag råkade få ett e-mail från någon i Qatar som ställde en fråga till mig som jag tror inte var sanktionerat, så att säga. Och sen så ska vi väl inte dra allt för stora växlar på det, men jag tror sättet e-mailet var skrivet, så var det liksom lite så här en öppen fråga, så här, om ni ska komma hit då, så här, hur ser det ut med vaccineringar och allting, vilket då indikerar för mig i alla fall att då vi är på väg till Qatar.
Ja.
Den där frågetecknet om vi skulle åka till Bahrain och köra autocircuit eller om vi skulle åka till Qatar, så känns det som att Qatar är ett lite säkrare kort.
Just nu verkar det vara så. Där.
Ja, exakt. Mm. Så att bli inte förvånade om vi åker till Losail.
Nej, så är det. Och det får bli slutord ifrån veckans podd. Häng med oss hela helgen, fredag, lördag, söndag, alltså 14:25 fredag i första sändningen. Missa inte det ännu, för då får ni ju klart för er hur resten av sändningsschemat ser ut. Och är det när ni undrar över kring tid, så finns det på sociala medier via Playmotors sociala medier. Så nu stänger vi butiken för idag och ber att få säga på återhörande poddmässigt i alla fall om en vecka igen. Ha det gott, hej då!
Hej då!